Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Lille Lördag, lite dagen efter vid Aten. Jag tittar ut på vår lilla, eller den är ganska stor, vår altan.
Vad kör du, vad kallar du?
Baltan.
Balkongen, geniord.
Ja, en balle och en altan.
Ja.
Baltan.
Varför är vi här?
För att dricka sangria. Nej. Vi är här och firandet av mitt 50:e år fortsätter.
Det tar inte slut, det var första året. Du är en drottning, det får man ändå ge.
Ja. Det var också roligt att ni fick åka före.
Ja, det var ju lite spännande när man då ger dig en present. Så det första du säger, du får present så här: kan vi inte åka till Madrid istället? Så du har ju
och sen var det Marocko.
Och sen var det Marocko, det var mycket som inte ville åkas till Aten. Och helt plötsligt när vi då ska åka till Aten, då konstaterar du att du ska jobba. Så du får komma efter på din egen födelsedagsresa. Det är bara en person på jorden som kan liksom lyckas med det här konststycket.
Det var tråkigt. Och ni låg också och sov.
Nej, konstigt.
Nej, men det här var så roligt. När man kommer i, så här, efterhand så tänker man så här, ja, men de är säkert ute då när jag kommer. I alla fall sitter på ballen och typ tar ett glas vin. Så när jag kommer så blir det lite som att nu är startskottet.
Andra andningen. Ja, precis, nu går vi precis. Festen in i högvarv. Liksom.
Så kom jag och Peter Stewart Robinson.
Det är ju också ett kapitel i sig. Han och hennes män. Kan vi prata om det?
Nej, det ska vi inte göra. Nej, men en nyfunnen vän.
En man i varje hand.
Det hör jag inte. Det här, men jag tycker att det är roligt att prata med människor.
Jo, det vet vi.
Ja.
Som lever med dig.
Precis. Det här var, ja, men någon jag satt, jag tycker också att det är så tråkigt att flyga. Själv.
Ja, men det är ju tråkigt.
Ja, men det är klart det. Men jag tycker att det är tråkigare än vad du tycker.
Ja, det tror jag.
Ja. Och då för att slå sönder lite tid istället för att titta ut ett tomma svart intet så pratade jag med denna professore. Om allt möjligt. Film, Trondheim, han har bott där. Man såg hit och dit. Vi kommer fram och han är, så här, vi delar en taxi och han undrar så här, dina kompisar, vad ska du någonstans? För du har också svarat lite kryptiskt när jag på flygplatsen skriver så här, okej, vad är det för hotell då? Jag lugnar ner dig nu och tänker så här, okej. Vet du vad jag tror? Jag bara, okej, de har skickat en taxi. Så jag börjar med så här, men högmodets förfall, så här, kolla efter skyltar då med Peter Stewart. Jag bara, maybe they send me a taxi. Jag ska kolla lite rebeckskt, lite liksom, ja, med Rebecca Fallenkvist-aktigt, ja, lite såhär, ja. Nej, det var ingen här, okej då. Jag delar ju på en taxi och jag ringer, ingen svarar, smsar, då tänker jag såhär, nej men vadå, liksom, jag kan ju inte bara åka ingenstans. Jag kan inte bara ställa mig någonstans och hoppas att ni ska komma. Till slut svarar du sömndrucken som ett gammalt får. Och jag tänkte så här, ja, så fick jag då fick jag någon adress och sen ringde jag igen. Då svarade jag inte, fick jag ta på Ninni som låter som att hon är sjuk. Din mamma hade gått bort. Jag tänkte nu kommer jag hem ja, men till en liksom, ja, en vaka, en likvaka kändes det som ju. Ni var ju inte pigga.
Nej, det kan vi inte säga att vi var. Vi hade ju också gått upp klockan 5.
Precis.
För att åka på den här födelsedagsresan, ja, när du var inbokad. Men sen inte dök upp.
Så det var lite skakigt. Och mammi gick bort samma dag ni åkte.
Ja, alltså det var ju också så märkligt. Så vi, jag trodde liksom att hon skulle gå bort för en månad sen. Ja, nu har ju ni lyssnat på podden. Ni vet ju om vad som har hänt. Hon har ju varit dement liksom senaste 2 åren.
Ja. I, när var det vi var hälsade på henne? Det är väl 2 år sedan.
Men det är väl 10 år sedan.
Är det 3 år sedan?
Ja, då var hon ju ändå kommunicerbar. Kunde ju ändå liksom, man kan ju inte säga att hon kan prata med vissa ord.
Nej.
Kan man säga, enstaka ord hit och dit. Nej, men och sen så ringde de faktiskt från sjukhuset för en månad sen. Och då åkte vi hela familjen dit och sa hej då. Jag tror jag pratade om det här i podden. Mm. Och efter hon kom hem från sjukhuset, vi trodde ju inte att hon skulle överleva ens det. Så har hon varit sängliggande.
Ja, men hon har ju inte varit, alltså hon har ju inte varit kontaktbar.
Nej.
Nej,
hon
nej.
Har tittat upp ungefär en kvart per dag. Sen har hon sovit eller halvsovit och absolut inte pratat.
Mm.
Och jag har fått rapporter då och då. Och sen så fick jag en rapport i onsdags. Och då sa de, vi vet inte hur lång tid det är kvar. Och då var jag så här, vad betyder det? En månad eller en dygn? Alltså, behöver jag förbereda mig på någonting? De var så här, vi kan inte avgöra hur lång tid det är kvar. Men hon äter sämre, hon dricker sämre. Så här, okay, så jag. Så la jag upp en post om henne på torsdagen. För jag bara fick en så här känsla att nu är det nog inte så långt kvar. Och sen så när vi landar i Aten fredag, lördag morgon. Då hade jag 5 missade samtal från vårdhemmet. Jag försökte få tag i dig och då ringer jag. Och då har hon gått bort under natten mellan liksom fredagen och lördagen.
Mm-hmm.
Så de hade upptäckt det på morgonen då när de hade kommit in. Så det blev ju också lite märkligt att landa i Aten med det beskedet. Men samtidigt som jag har sagt, det är en sån svår och en otrolig liksom anhörig sjukdom. Jag tycker framförallt att det har varit väldigt ovärdigt sista tiden liksom i hennes liv. Så för mig blev det också en lättnad i det här. Att hon så här, äntligen är hon i frid och får liksom vara med dem hon älskar och allt sånt.
Men jag tänker också att det är bara lite roligt att hon älskade ju också Aten, din mamma.
Men gud, vi var ju alltså här kanske 4 gånger tror jag, när jag var liten. Och i olika omgångar. Och framförallt i tonåren så var vi här typ 3 gånger, som var en gång när jag var liten. Vi var jämn, alltså det här är hennes favoritstad. Vi satt ju på hotellrummet och spelade kanasta och gick ut och upptäckte och åkte på utgrävningar och allt vad vi gjorde. Liksom. Jag har varit överallt från Korintkanalen till Mykene liksom. Och tuffat runt här liksom. Så det här är ju verkligen min mammas stad. Så det är en hommage får man ju säga. Och det var ju slumpartat.
Jag tänker ofta på det här att vi lever så kliniskt nu för tiden. Att man märker att det finns en längtan tillbaka till är att allting inte ska gå att förklaras hela tiden, utan det finns ofta, tycker jag, att man tänker, men gud, helt otroligt, vi har inte träffats på flera år och sen så träffar jag dig då och sen så händer något så här liknande. Saker och ting faller ju ofta samman med stora omvälvande händelser, och så tänker man att det måste ju ha berott på det där. Det finns ju någon form av försyn, tror jag, att människors energier dras någonstans, eller dras till varandra i tider. Men i svåra tider när man behöver liksom, man behöver tecken för att kämpa vidare och så där. Jag tycker det slås ofta av det, att det känns liksom lite magiskt så att säga.
Ja.
Mm.
Men ja, mycket väldigt märkligt men också så här fredligt på något sätt. Det är liksom, jag är inte riktigt, det kanske kommer någon sorg senare liksom. Samtidigt har jag sörjt så otroligt mycket de här senaste 3 åren så att jag har inget dåligt samvete för att jag inte är så ledsen.
Nej, jag fattar. Men vi konstaterar ju också, vi 4 kvinnor som är här. Det är jag då, jubilaren Amalia. Lillfrugan bredvid här. Sen är det Ninni i scen. Ja, vår gemensamma kompis, min från början. Och sen Sanna
Lundell.
Ja. Och av oss 4, men Ninni har inte ens fyllt 40.
Nej.
Så har vi bara en förälder kvar i livet.
En enda, och det är Uffe Tufferöka.
Ja, och han är väl inte mycket att hänga i julgranen just som pappa för någon av oss?
Absolut inte.
Du kanske kan höra av dig. Du var ju där för ett tag sedan och försökte ta in hans
herresäte. Det är liksom the motherless.
Ja.
Sjukt.
Jag vet.
Så jag och Ninni 40, jag och Sanna 44, du 50.
Ja, ingen av oss har mamma som lever, det är ganska märkligt.
Jättemärkligt.
Ja.
De flesta som jag känner har nog i alla fall en förälder kvar i livet.
Ja. Och just det här att det som
hänger jag... det också ihop? Är det också ett samband?
Ja, jag vet inte att vi söker oss till varandra. Men det blir lite... det blir en annan sorts familj som vi pratade om igår. Din mamma har ju varit sjuk länge. Och men de gick in i någon samsjukdom, dina föräldrar.
Ja, eller rättare sagt, jag har ingen aning om hur det funkar med demens. Men liksom, min mamma var ju sjuk från och med att Penny föddes egentligen. Hon kom ihåg Penny, hon kom absolut inte ihåg Tom Allan. Liksom. Så det köptes julklappar och födelsedagspresenter, köptes ju bara ett barn.
Hon ihåg, så det kommer jag ihåg. Hon var ju de var ju hemma hos dig och Kalle på en jul. Jag är riktigt förvirrat där hemma.
Det var fruktansvärt.
Åh, den jävla demensen, den är...
Nej, men och sen blev min pappa också dement. Och den var ju väldigt aggressiv och kom fort och tog slut fort. För han gick bort fort liksom, i den. Så att så, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu blir det för deppigt här, tycker jag.
Ja, så nu tar vi en grogg och fortsätter med denna podd. Är vi ändå här och firar livet, som jag skrev till dig på sms:et.
Precis.
Så då tycker jag att vi, ja, vi går väl in på ljusare grekiska sorbatoner. Nu är vi ändå här, som jag skrev till dig på sms. Vi är här och firar livet och din mami.
Ja, och precis. Dig framförallt, frugan.
Ja, mig frugan. Och det finns ju många människor som ser livet från den ljusa sidan.
Morgan Johansson är inte lång, men det här är min sång. Och jag röker på min bong och jag är jävligt strong. Innan Mogges avgång, jag är Sveriges gangster. Socialdemokraten Mogge blev chockerad, men glömde bort att jag var importerad. Jag våldtar gärna en svensk som heter Lisa, för Mogge kommer ändå inte mig utvisa.
Kanske... Paret Niagu flydde ihop om ett bättre liv. Det var andra halvan av 1980-talet. De ville bort från Rumäniens kommunistiska diktatur. De kom till Sverige som politiska flyktingar och blev placerade på en flyktinganläggning i Sölvesborg i Blekinge. Paret lärde sig svenska, började jobba och fick en son och flyttade till Kristianstad i Skåne. Våren 1996 födde deras dotter Rebecca Niagu. Hon växte upp i villaområdet Gamla Näsby. Föräldrarna ville inte att barnen skulle gå i skola där. Istället valde de en Montessori-skola i stan. När Rebecca Niagu gick på mellanstadiet bestämde sig familjen för att byta efternamn. Storebrorsan, som var lite poetisk, han fick uppdraget att sondera. Det började med Fallengren. Det skruvades till ett par gånger och landade i Fallenkvist. Ett namn som Rebecca Fallenkvist är väldigt nöjd med. Det enda som Rebecca fick med sig från Rumänien var några maträtter. Hennes föräldrar sa att henne, du är född i Sverige, du är svensk och vi gör allt vi kan för att vara det. Det enda hon kunde härleda till sitt rumänska arv, det var den låga graden av jantelag. Hon har ett hetsigt och varmt blod, kanske lite mer italienskt än rumänskt duk. Hon kan ju tända till ganska fort. Hon ser ju sig själv, hon har sagt många gånger då, Rebecca, SDs programledare. Hon är deras programledare, succéprogramledare kan vi säga.
Absolut. Vi ska bara understryka att deras tv-kanal som heter då Riks har 96 000 prenumeranter och på vissa videos är det över 180 000 visningar. Mm. Så att det är ju en stor kanal för SD, och även Rebecca har ungefär 14 000 följare på TikTok och lite mindre på Instagram, men på TikTok har hon upp till 450 000 visningar på vissa klipp.
Mm.
Och vi har ju pratat om tidigare att SD har gjort väldigt välarbetat, välsmort maskineri i just TikTok, och vilka var det som faktiskt de vann stöd hos, gjorde de unga förstagångsväljarna.
Och jag läste en ny statistik att många ungdomar fick upp till 78% av sin information då kring valet på just sociala medier och TikTok. Så att det är ju en otrolig framgångssag om man till exempel jämför då med sossarna som kanske har spelat in 4-5 filmer på sin lilla tv-kanal.
Ja, och framförallt gått mot Instagram och Facebook, som är liksom en mycket redan så här, vad ska jag kalla det för, en etablerad kanal. Mm. Och det är inte liksom där kanske man primärt rekryterar nya väljare. För så gjorde de ju det, just kvinnor i storstäderna. Men SD har ju verkligen lyckats med sitt kampanjande. Mm. Det måste man säga, väldigt så här, amerikanskt. Mm.
För er som kanske inte har följt då den här mediekanalen som Sverigedemokraterna har, den lanserades ju 2020.
Precis.
Och Ja, de har ju sagt att de hade inte ambitionen att, att det ska inte vara parti-tv då.
Nej.
Programledarna är ju Emmy Mikaelsson och Rebecca Fallenqvist.
Precis, och sen har vi även Denise Westerberg.
Precis, och den som då är allra mest populär, det är ju då Rebecca Fallenqvist.
Hon är rätt liksom, vad ska jag säga, quirky, lite busig, tokig, spontan, säger som hon tycker. Det verkar vara liksom, varför liksom succésagan Jimmy, han säger som det.
Mm.
Det är väl det som folk säger, han håller inte på med och hymlar eller byter strategi, utan han säger som det, han står fast vid sin sak. Mm. Trägen vann.
Mm. Men man måste ju säga att hon har gjort en kometkarriär inom Sverigedemokraterna.
Verkligen.
Precis, och hon har beskrivit det som då att hon äntligen hittade en passion i sitt liv. Hon kände som att hon kom hem då när hon började gå på deras möten.
Ja, alltså nu har ju lite så här trollen kommit ut i ljuset. Mm. Det började ju redan på valnatten när hon ropade hell seger.
Ah, vilken jävla härlig stund alltså. Det är alltså helg seger. Det är en segerhelg för SD.
Men det är ju ett väldigt likt då det här nynazistiska slagordet då. Hell seger som hon då lyckas på något sätt vinkla om då till segerhelg.
Mm.
Mm, men hon är ju bra på arslet alltså.
Ja, visst.
Ja, och det får man väl vara. Det är bara ovanligt att att ingen är med där och korrigerar henne. För i vanliga fall när hon uttalar sig så sitter ju deras PR-ansvarig med henne och ser till att hon inte trampar i klaveret. Men det tog inte lång tid för hon gjorde det igen då. Och nu har då Fallenqvist läst Anne Franks ikoniska dagbok.
Ja.
Och lägger ut då en liten cozy bild med några tända ljus och boken. Och sen så konstaterar hon då att den här 15-åriga flickan, Anne Frank då, som dog i koncentrationsläger under andra världskriget, var då sedeslös och kåtheten själv. Och jag vet inte vad jag ska säga, hon kanske inte förstår innebörden av uttrycket sedeslös. Det är inte väldigt, det är inte särskilt många som använder just det gammelsvenska uttrycket, men det är ungefär som att säga
hon är sköka.
Ja, en slampa eller en sköka liksom. Och det, väl, det kan ju inte vara förvånande då för henne att så här, en tjej i tonåren är intresserad av med sex eller upptäcka sin kropp. Så det är...
Nu har ju jag läst den här boken för väldigt många år sedan. Mm. Men jag kan inte påminna mig om att jag fick ett slampifierat intryck av den.
Liksom grejen är att hon är inte särskilt gammal själv. Hur gammal hon har precis fyllt 26?
Ja, 27 va?
Ja. Ja, hon är ju nästan själv i tonåren. Mm. Jag på säga.
Jo, men det är så här, det näst största som har hänt i hennes liv är väl att hon har, förutom att hon gått med i SD då, det är väl att hon har tagit studenten.
Ja, precis. Och då tänker jag så här, den här generationen kvinnor som syns i rampljuset och kanske inte har vuxit in i det, utan ganska snabbt fått en stor plattform. Jag förstår ju att det skapar liksom en drogliknande beroende. Det gör ju det, det vet ju vi. När man kommer in i någonting snabbt. Men jag fattar inte varför hon gör det här. Vill hon då vara edgy? Jag tror inte att hon är... Jag tror inte hon har nynazistiska sympati. Jag får ju inte det intrycket av henne. Utan,
eller det skulle jag kunna gissa på. Att vet vilka hon vill flörta med.
Ja.
Hon vet vilka killar som sitter och dreglar i hennes feed. Hon får väl förmodligen jättemycket DM. Så hon vet ungefär vilken crowd hon har. Och det är väl de hon vill prata med. Sen finns det alltid den här karaktären av tjej. I alla gäng eller i sammanhang. Liksom, som vill vara på pojkarnas sida. Man vill vara liksom grabbarnas brud. Och man tror att det här är att vara grabbig.
Mm.
Att pissa på tjejer, att pissa på andra, att säga saker som inte andra tjejer gör.
Ja, som andra tjejer inte vågar sticka ut med.
Precis, och man tror liksom lite att så här, killar går igång på det där.
Mm.
Att det är lite här kaxigt och härligt, den där tjejen, hon säger vad hon tycker. Mm. Liksom.
Och ändå så är hon liksom brudig.
Brudig och stora rattar.
Ja, och ligger där på stranda.
Sen, nu är hon ju som sagt 26-27 år liksom, och men det är väldigt mycket liksom alkohol i hennes feed generellt. Det dricks ju en del liksom, och
med, som du gör när man är 26.
Ja,
och så det är fortfarande.
Ja, men och liksom, nej, men det är mycket identitet uppenbarligen i festandet, och det är också en sätt att så här, säga till grabbarna att jag är en skön brud.
Ja, det vet man ju själv.
Ja, precis.
Om man vill vara med grabbarna, då ska man ju också vara någon som inte ställer så mycket krav.
Precis, man skulle hålla en bärs eller glas vin eller två flarror gärna.
Ja.
För att visa att här det duger inte bara med en flaska, jag ska två. Så det blir riktigt
här blir riktigt jävla party, men I still look like this.
precis.
Ja, men sen bad hon ju då om ursäkt. Hon är ju då nu borttagen från sitt ämbete. Mm. Hon får inte längre spela in sina filmer. Men jag kan också tänka när man läser om då, hon har gjort en intervju i det bland annat, hur det går till då när hon spelar in sina rapplåtar och sina intervjuer i Rinkeby och liknande, det att hon gör ju all research själv. De sitter ju nere vid, det finns ett stort område i Bromma som är industriområde, där har ju då Riks
sin studio.
Precis, och där sitter hon själv, gör all research, ställer liksom, gör alla manus själv, klipp ihop det själv och filmar det själv.
Vi ska lyssna på en debatt här med en tjej som heter Rebecka från Tjafs. Jag vet inte riktigt vad Tjafs är.
Det känns också väldigt taget.
Exakt.
Med från Tjafs. Rebecka, det är genialiskt.
Från SD då, om feminism med mera. Och nu ska vi lyssna
med mera?
Med mera står det.
Underbart, det ska jag alltid skriva i fortsättningen. Min familj, med mera. Okej, vi lyssnar.
Ja, vi lyssnar lite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Samtidigt som liksom feminister sitter och ropar om att vi måste sitta i bolagsstyrelser och lite så här. Jag kan inte associeras med den skiten. Jag tycker det är rent ut sagt blaskas och trams som jag inte vill liksom som kvinna associeras med. För att jag som kvinna i ett väldigt fantastiskt jämställt land som Sverige har alla möjligheter att nå framgång och så vidare. Och jag ser inte att det skulle finnas något så här patriarkat som sitter och säger åt mig att jag inte får göra det och det, utan jag ser riktiga problem. Jag ser ett problem att jag inte vågar gå ut om kvällen.
Det här är en person som har slutat lyssna. Hon har svårt att ta in, hon har svårt att liksom faktiskt möta kritiken och diskutera saker och ting. Debatten är väldigt liksom kraftfull hela tiden. Och det gäller att hävda sin sak och sin rätt. Och jag får ju ändå säga att hon är en god retoriker och liksom slagkraftig.
Absolut, och hon är ju välutbildad och liksom duktig på det här. Men jag kan nästan inte andas när jag hör den här typen av människor debattera. För att det påminner mig om en gammal släkting som, men hon drack oftast väldigt mycket rosévin och sen lyssnade hon inte på honom. Så satt här på våra middagar och liksom, så gjorde jag det med nyckeln. Och sen så, och det var ingen, det var liksom aldrig någonsin som var med henne i hennes värld. Och det var mindre viktigt. Hon skulle få fram det som hade hänt henne och sina åsikter. Vi skulle bara vara en kuliss som liksom gjorde att hon blev trygg.
Mm.
Jag får lite samma här och det är väldigt svårt för den här typen av retoriker som liksom...
Exakt, blodhund. Och så här, och jag försöker hela tiden när jag lyssnar på det här och tänker på henne, så tänker jag, vad är berättigandet? Vad är berättigandet för det här? Är liksom egentligen SD-kulissen för att hon vill liksom bli den här betrodda svensken hos killarna, eller vad är berättigandet liksom? Är det verkligen att SD ska vinna makten? Det känns som det finns så mycket mer för henne, alltså personliga segrar. Så jag tror att det här med att hon har blivit tagen ur tjänst, det kan vara lika med depression i hennes fall. Det är liksom identitetskris, det är allt möjligt liksom.
Men jag tror att det här är problemet med både unga kvinnor och män som får väldigt stora plattformar väldigt snabbt och kanske inte har någon spegel eller någon som är bra, som kan liksom rådgivare så att säga. Att de tror de är, hon är ju, Rebecka är inget offer. Bianca Ingrosso är inget offer. De vet precis vad de ska göra för att få med sig hela den här massan. Problemet är att när det har gått tillräckligt många varv så gör man till slut ett misstag. Ja. Så är det ju alltid. Och,
ja, hon har gjort flera misstag tidigare, men då har det ju inte varit under lupp. Men nu, precis. Nu när hon har liksom fått en anställning och står för någonting, då blir det en helt annan arena. Och ja. Hon har ju inte riktigt insett det.
Jag tror att många ungdomar tänker att det här blåser snart över. Det finns ju vissa nedslag, dels som i historien här, som man liksom inte går in och skändar. Och är man lite historielös så kanske man inte förstår vilken, alltså hur mycket man trampar i klaveret när man ger sig in och beter sig så här.
Nej, men det, så är det ju uppenbarligen. Ja. Men jag tror ju såna här grejer, nu har inte jag skannat allt material, och det går ju säkert om man gräver ordentligt att hitta en del grejer. Nu är det säkert någon som har varit in och reglerat en del.
Ja, ja,
Men alltså jag bara tänker att man har möjligheten, eller haft möjligheten, att vara irrelevant så länge. Och helt plötsligt måste då den här irrelevansen bli relevant.
Mm.
Och det är här det händer ett misstag. Och jag har tänkt väldigt mycket på unga människors feed. För jag fastnade nämligen på Perfect Angel Girl. Vet du vem det är?
Nej, nej.
Chloe Sherry heter hon. Hon har ju en rätt stor roll i Euphoria 2. Och regissören till Euphoria upptäckte Chloe Sherry genom hennes Instagramkonto. För att det var så quirky och konstigt. Och bara... hon ser ju också helt... hon ser ju också helt otrolig ut. Det är ju som en så här flicka med uppblåst mun. Alltså man kan liksom inte riktigt greppa ålder. Hon är på något sätt tidlös. Hon har en jävligt rolig och knasig feed. Det är nästan lite som en konstupplevelse. Ja. Men Chloe Sherry är porrstjärna från början. Och det var så hon har breakat i Hollywood. Hon är porrstjärna. Mm. Och då genom hennes porrkarriär och den här crazy Instagram-feeden, så har hon nu då blivit jättestor filmstjärna i Euphoria, eller tv-stjärna.
Ja, ja, ja.
Och nu är hon då på alla catwalks i Paris. Aha. För alla modevarumärken. För nu vill alla jobba med Chloe Sherry för att hon har så ikoniskt utseende. Och är liksom något man inte sett. Hon är liksom ett art-objekt på något sätt.
Hon är lite som Marilyn Monroe som kom in liksom från kylan igen.
Exakt.
Spännande.
Ja, och jag tittade också på Lourdes Leon, alltså Madonnas dotter.
Mm.
Hennes Instagramkonto är också så super irrelevant, quirky, lite konstigt. Och jag tänker att det finns liksom någonting i det här att den här generationen ska vara irrelevanta.
Nej, jag fattar. Man ska inte förstå riktigt vad är de vill uttrycka.
Nej, och under tiden så här, blir de relevanta, då är de inte intressanta.
Att de ska vara larger than life, men man ska inte förstå riktigt varför.
Exakt.
Lite som så här, chilling-gänget goes on the catwalk typ. Ingen förstår riktigt, men alla måste vara med.
Ja, men så här, kommer du ihåg tidningen Dazed and Confused?
Ah, gud ja.
Det var en ikonisk pop- och kultur- och modetidning på 90-talet.
Fattade inte ett skit.
Nej, det var så här, Jürgen Teller, en av de stora 90-talsfotograferna. Mm. Han breakade ju där exempelvis. Och det var ju bara så här, så konstiga knasupplevelser på alla moderepen.
Texterna liksom. Några få invigda tror jag kanske hade något utbyte av det där.
Alltså, och du måste bara typ ta crack för att orka läsa de där. För att liksom hur det låg upplagt grafiskt med liksom textblocken på bild. Och det var ju bara helt hysteriskt. Det var mer som en sån snygg bok man skulle ha fram. Eller förlåt. Mer som en snygg tidning man skulle ha framme för att mer bekräfta sin egen identitet. Mm. Lite som Rebecca Fallenqvist, att hon mer bekräftar sin egen identitet och SD-kulissen.
Precis.
Och här var det lite tvärtom. Det här är liksom det nya 90-talet på något sätt, när de här tjejerna håller på med. Det är så en jävla spännande rebellisk rörelse.
Men jag tänker också när andra ser på en med de glasögonen, så blir man ju heller inte riktigt relevant. Man blir ju inte riktigt på riktigt.
Nej, man är blir... hybrid.
Ja, man är liksom, man vet ju inte vad som är, tror jag, ens riktiga identitet. Eller man kanske inte har någon ens igång. Och jag tänker, hon har bytt namn. Hon säger att hon inte liksom tänker att hon kommer ens från Rumänien. Hon har skapat sig ett alter ego som är hon själv.
Ja.
Ja, och det kan ju inte vara helt enkelt att styra. För om man inte är sig själv eller har den, vad ska man säga, jag kan ändå tänka att man har någon form utav liksom moralisk
värdegrund.
Ja, eller? I att vara den man är.
Mm.
Och att det stammar från någonting. Jag kan ju ofta tänka på så här, Ja, rak i ryggen. Jag tänker ofta på mormor när jag känner att jag svävar ut. Okej, det här hade inte mormor gillat. Det är liksom ingenting som jag tycker är så här, en liten rolig grej. Jag tänker så här, det finns någon stolthet i var jag kommer ifrån. Jag kan inte schabbla den.
Nej, men och sen
det också, låter det konstigt.
Nej, det låter rimligt, men jag tänker det beror på vad man har med sig bakåt. Men jag tänker då utifrån mitt eget perspektiv också som kommer från ett annat land. Och det var några i liksom min generation som kom från andra länder och vi agerade olika runt det här allihopa. Vissa liksom omfamnade sitt arv och tyckte att det var liksom coolt och att det var en krydda i ens liv. Mm. Under tiden andra liksom började tvätta bort sitt arv så hårt och skulle bli supersvenskar. Jag vet en kille som är så här adopterad från Indien liksom. Han har så här svenska flaggan i sin vad heter det, ikon på Instagram, och fort det liksom midsommar så är det han som alltid har fest och firar mest och liksom har annekterat de svenska traditionerna så att det nästan blir en live.
Mm, mm.
Och jag vet liksom några tv-personligheter som är, vet så här, vitsminkar sig så mycket varje gång de är på tv som man inte ska förstå att de är adopterade. Mm-hmm. Liksom, och har svenska liksom namn och så vidare. Och man bara säger, vad är det som är så skamligt med det andra? Och vad skulle det andra kunna utsätta dem för? När alla ändå vet om det.
Men jag tänker, när man ändå tittar på Riks och där det är helt gränslöst, omdömeslöst, man hänger ut invandrare, man hänger ut brottslingar, man hänger nästan ut vem fan som helst. Mm. Och även hänger man ut sina svenska liksom, partimedarbetare, man ska säga, då finns det också en risk i att vara den man är. Förstår jag menar?
Ja. Ett sånt steg. Och det är en annan tjej här som vi ska lyssna lite på nu.
Sverige, nu får ni komma ikapp med era rasistiska lagar. För nu är sossarnas och vänsterns älsklingspolis Nadim Ghazal igång igen. Den här gången
hon har ju också någon form av påbrå. Mm. Och det är liksom, det här ska jag säga ett nyhetsreportage. Mm. Hon pratar ju som att hon liksom har ett uppträdande på estetprogrammet inför klassen.
Ja,
hon
ja.
Ska ha liksom en knasig teater eller enmansföreställning.
Mm.
Och det verkar som att så här, det är så jävla viktigt för de här personerna att tvaga, att ju högre de skriker på något sätt, ju mer tvättar de bort sin egen historia.
Mm.
Att det är så jävla viktigt för dem att vara historielösa. Så jag tänker att så här, det här med Anne Frank, det är liksom bara en grej utav många saker som hjälper Rebecka att tvätta bort en historia.
Det är en tjej vem som helst som man läser en bok av typ.
Ju knasigare grejer jag säger, desto svenskare blir jag. Förstår du vad jag menar?
Men man brukar säga att så här, den som inte kan sin historia kan heller inte lära sig någonting av sin samtid. Och jag känner att det känns viktigare än någonsin. För annars blir det ju bara en jävla Alice Underlandet värld som vi lever i. Där man är så här, Dorothy, fågelskrämman, hit. Det blir liksom, jag tror att det är därför många ungdomar också känner sig så jävla tomma och identitetslösa, för att vi har skapat en värld som håller på att inte få någon relevans.
Ja, men det är ju det som är grejen, för att det jag tänker på när jag ser de här konstiga Chloe Cherry och Lourdes Leon och alla vad de heter, inklusive Bianca Ingrosso etc. Att, för det vi ändå hade spjärn från på 90-talet, inte till någons försvar, jag vet inte om det har gjort oss smartare eller bättre, men vi hade ett spjärn från politik.
Mm.
Vi hade alltid liksom någon form av kunskap i vår knasighet.
Mer eller mindre påtvingad, för att här, man var ju tvungen att lära sig detta.
Ja, alltså du var ju tvungen att ha liksom socialistiskt eller blått, nu var det ju aldrig inne att vara blå på den tiden, men så man var ju mest röd liksom. Men här ser jag liksom inget politiskt. Här är jag liksom bara ett stort så här, ingenting.
Mm.
Och det är väl det som gör mig lite rädd. För att så här, om vi nu i vår generation skulle sätta igång och vara irrelevanta, då skulle ju folk bli så jävla arga. Det är ju bara accepterat att vara irrelevant när man är så där ung.
Mm. Men jag tänker också när hon då, när Rebecka försvarar sig då, när hon inser då att så här, hennes rike håller ju på att falla. Och det är klart att hon får panik liksom.
Det är klart.
Så nu har hon då fått hjälp, eller hon fick ju hjälp att skriva sin ursäkt då, tror jag. Och det här säger ju allt och ingenting, tycker jag. Boken utgör en gripande skildring av människans godhet och ondska. den goda Ann, som i det första kapitlet är som vilken ung tjej som helst. Hon lever sitt liv i ro och finner ett intresse i killar, vilket jag belyste, ställs i kontrast till nazismens ondska. Min story syftar till det goda och mänskliga hos Ann, inte att förminska ondskan som hon utsattes för. Alltså, vad är det ens?
Ja, just nu är det ju väldigt bortom räddning. Och det är det som... Det är intressant att se om han tar tillbaka henne, Jimmy.
Ja, men det är det jag inte tror att många av de här unga influencersna förstår. Att ibland finns det ingen väg tillbaka. Då är du cancelled.
Mm.
Och det finns inte med i deras världsbild. De tänker alltid så här, det där kan jag ta mig ur. Det där kan, för jag är ung och härlig och liksom alla älskar mig.
Ja, men och det blir ju också någon form av insmickrande lögn. För de har ju uppenbarligen märkt så här, hej, hon får mycket followers och hon är SD brud. Henne ska vi liksom uppa och hypa. Låt henne vara lite knasig, men sen när det blir på allvar, då kan hon inte hålla på så längre. Men det är ingen som kanske har riktigt att kommunicera det till Rebecca.
Det är det jag menar.
Eller har det druckits lite vin? Så det man vet. Kanske är lite spontan och trycker på knappen.
Ja, vi vet inte. Vi försöker få tag på Rebecca här och se om hon vill vara med. Vi kanske är i nästa podd.
Ja, vi får hålla tummarna helt enkelt. Mm.
Ja, men igår så var vi då i ett område här i Aten. Det är väldigt, tycker jag, ganska lätt att så här, ta sig runt i Aten.
Ja, men den är ju så ljuvlig på alla sätt och vis. Nu är det liksom tredje gången jag är här på 2 år.
Ja.
Och då har jag alltid hängt det Monastiraki som är liksom deras bar- och restaurangdistrikt.
Ja.
Och det är ju liksom barer i typ så här 5 kvarter kring eller krok. Och alla barer ser olika ut. Och...
Ja, jag har hört med om något liknande. Så är det, nu är vi på Kuba. Nästa sekund så är vi i Grekland. Tredje sekund, det var ju väldigt mycket show, tycker jag.
Det är ett koncept på varje bar.
Precis, conceptual store. Och då satt vi och käkade middag och pratade om olika resor man har varit på, weekendresor. Så här, de städerna, de europeiska men även internationella storstäderna. Vilken man har gillat bäst och varför och sådär.
Nej, men alltså, jag tycker ju att Aten är så cool för den är ju så mix av allt möjligt. Det finns ju liksom de turkiska kvarteren och sen har man ju de här knasiga liksom antika föremålen liksom som ligger som skräp eller prydnader överallt i hela stan. För hela stan är ju som en jätteutgrävning. Den har ju så mycket historia liksom, och vi går upp på Akropolis och sådär. Jag tycker men jag bara älskar den här viben. Och så är det liksom ändå Medelhavet. Det ligger precis liksom 500 meter ner så har vi havet liksom.
Nu var det inte riktigt så varmt som vi trodde. Jag har ju med mig flip-flop.
Beachkläder.
Nej, men det är så här 21-22 grader. Vilket är liksom...
I t-shirt-väder, men det kanske inte ligger och solar på stranden.
Nej, precis. Men vilken är då din värsta storstad som du har varit i?
Nürnberg.
Men älskar, det får du inte säga stora. Det är ju typ en liten sagostad. Hur kan du ens komma med
Dresden. Nürnberg? Det är mitt tyska trauma.
Det var mycket tyskt när du var liten. Fan, jag tycker lite synd om det när jag tänker på din barndom där du satt och dina tysk. Det var ju konstiga semester ni hade. Du var ensam i Nürnberg.
Liksom ensam barnens liksom
Nürnberg.
Offer.
Ja, Anita. Nürnberg är en kretsfri stad och den näst största staden i förbundslandet Bayern. Och den största är regeringsområdet Mittelfranken, såväl som hela Franken i Tyskland. Det är liksom 500 000 invånare i Nürnberg. Ja, nej, det är såna här små hus.
Ja.
Såna här klassiska låga, jag får ångest av såna här konstiga, vad är det, korshus kallas det för, va?
Korsvirkeshus.
Ja. Du kan åka runt och kolla här. Imperial Castle of Nürnberg. Det är liksom inte så snoffsigt. Det är lite, det är ångestladd. Det här är många...
Det är många städer i Tyskland som är lite ångestladd. Bara känns som så här, gud, det här är liksom området som Gud glömde.
Ja.
Jag kommer ihåg att det var en så här häxdistrikt. Det påstås att det har funnits mycket häxor. Det var en massa häxbränningar där.
Okay.
Och det var så jävla... konstig känsla i hela den stan.
Ja, ja, det sitter ju kvar.
Ja.
Det sitter alltid med mycket krullhåriga män på tavlor och små plätthattar.
Ja, liksom. Okej, vi kan släppa nu. Ja. Vilken är din värsta stad?
Nej, men jag vet inte. Man har ju varit i en del faktiskt oskärmiga danska städer.
Faktiskt.
Ja, det är lite märkligt.
Odense.
Ja, precis. Ålborg.
Ja. Ja.
Ja. Nej, nej. Ja, det känns konstigt att säga det, men det var väl inte. Och så som de där tyska städerna som man har åkt igenom och stannat på en autobahn.
Rastplats.
Ja, rastplatserna på autobahn. Alltså snälla, bara jämna dem i marken.
Det var bara lukta bajs och halva. För att det finns någon sån här jävla äcklig överfylld, kan man säga, alltså vägtoa som ingen liksom känner någon kärlek till för att städa.
Och det är också de här små autobahnhotellen.
Jag tänker att det så här, måste vara lowest of the low att behöva städa rastplatsstorna på allting autobahn.
Och när man inte riktigt bryr sig, eller oj, en korv kommer lite vid sidan om. Det är ju så vi har också här. Man ska inte diarrhea på det här hotellrummet.
Vad tänker alla med när de gör hotellrum med glasdörrar som inte, som också liksom helt frihängande. Så det inte går, det finns liksom, det är liksom en centimeter runt omkring hela dörren. Det betyder att alla vi vet vad som pågår där inne.
Det osar också ut.
Ja, exakt.
Men det finns ju flera hotell. Det här är väl en tidig 2010 grej eller,
ja, absolut. Ja,
men kom ihåg när jag och Mattias och Nykärde skulle bo på Miss Klara. Där har de inte ens försökt frosta lite, utan där är det bara så här, this is your, här är din scen liksom. Det är helt öppet med badkar och bajserian och allting.
Men jag tänker så här, det här måste ju vara manliga arkitekter, för det är också så här, många badrum som gjordes på den tiden där det var så här softat ljus in i badrummet. Man bara, men det är ingen kvinna som ska sminka sig här inne.
Kommer ut och clownen från Minsk.
Exakt. Och sen så
är du var inte den jag trodde du var, älskling.
Jag tänker att jag tar en glasdörr och sätter här, för då kan man se hur sexy den andra ser ut i duschen.
Ja,
men också så här, man är inte sexy i duschen. Nummer två, jag vill inte att min partner kan sitta och titta på mig och jag ligger lite parad. Jag sitter och skiter. I'm so sorry.
Jag kommer på en stad nu, älskling.
Ja, du kommer på det.
Ja. I ett land som jag för övrigt älskar, Skottland.
Ja.
Jag var ju där och dök efter det stora sjöodjuret. Loch Ness.
Men det är ju klart du har. Alltså, du är så oväntad människa. Vem är du? Varför har vi aldrig pratat om det här?
Loch Ness var väl inte någon höjdare stad. Var den faktiskt inte, älskling. Men det var också, jag skulle dyka efter Loch
Ness. Var det här då tv-program eller?
Ja, det var klart.
Det var klart att det var.
Ja, det var klart det var. Loch Ness
är... Jag tyckte det är ännu roligare om du har åkt dit. Privat. Jag tror att jag dyker efter Loch Ness.
Helt själv.
Jag ska hitta det,
Jag åker inte hem först, jag hittade det. Jag ska 20 år senare, så här, crazy Loch Ness lady typ. Men själva den innerstan var väl kanske inte så att vi jublade i korongen. Mycket liksom arbetslöshet och stängda pubbar, eller vad ska man säga, lite immiga pubbar. Men då skulle jag skulle dyka, så jag var ju tvungen att men prata med den lokala dykklubben. Du vet, det var en sån uppbackning för att jag skulle dyka i Loch Ness. Det var väl 200 personer som möttes på den här träffen när jag skulle prova. Och ändå blev det fel, så den var alldeles för stor. Så jag simmade omkring in där direkt. Jag var ju där under 20 minuter. Det var så mörkt, älskling. Det här var också på vintern.
Ja, du hade alltså helt så här...
Våtdräkt.
Torrdräkt menar
du? Precis, torrdräkt. Och trots att hela Loch Ness-byn hade liksom backat upp mig, så blev det en storlek för stor.
Det var ditt odjuret i slutet.
Jag tyckte det var så kallt när jag dök där nere. Du vet, jag frös så mycket, men jag var ju tvungen att... Jag hade ju någon som filmade mig också där under. Jag hittade några bildäck som jag pekade på. Så här, bildäck, pek, pek. Ja, sen efter 20 minuter så tog vi oss upp och de såg på mig så att det är någonting som inte stämmer. Jag sa, what are you cold? Yes, yes.
Kom en tysk eller fransman in igen.
Den lilla fransmannen in.
Det finns bara ett språk i hans värld.
Då hade du läckt in.
Men alltså, du vet att folk blir traumatiserade av sånt där på riktigt.
Ja, och de
du
sa så här
delirium och bara ja, så här.
Han sa ju när, men gud, varför kom du inte upp? Alltså, vi brukar med 2-3 minuter sen måste man komma upp. Du ens lever.
Nej, men du måste ju ha en, liksom, en helt sinnessjuk funktion att stålsätta dig. Jag tänker också på Vasaloppet. Att du gjorde det där.
Ja,
nyopererad och damm.
Ja, nej, det är någonting att jag tänker så här, ja, nu är jag här. Då får jag väl avsluta det. Jag kan liksom
Amigdala,
inte bara. Ja, jag kan liksom inte ge upp, men de sa så här, det här är helt sjukt. Jag tar in mig på någon liten så här, men vägkrog där jag skulle byta om i ett litet rum. Alltså, jag var ju genomskydd. Jag hade ju 5 grader. Där satt jag skulle äta någon Loch Ness meat. Skakade så mycket så att jag så här, gud, det är galet, du kunde ju liksom, få ett hjärta till att de förstod liksom, varför kommer du inte upp? Jag var ju blöt såklart.
Blöt och blå antagligen.
Ja, men det var ju is där under. Aj, det är märkligt.
Mycket märkligt.
Hittade inte Loch Ness i alla fall.
Nej. Men vi kan faktiskt tipsa er om en resa som är riktigt härlig,
ja.
Apropå ämnet.
Det är lite söder om Loch Ness.
Mycket söder om Loch Ness. Det är nämligen så att Lille Lördag tillsammans med Go Active ska alltså åka till Palma Mallorca den 20-23 maj nästa år. Och hotellet heter Hotel Feliz Palma och vi vill alltså åka på en träningsresa med er som lyssnar. Vore inte det jättekul?
Det var otroligt kul, men nu låter det som att vi bara ska träna, vi kan göra andra grejer också under de här dagarna.
Ja, men absolut, vi ska äta middag. Dagar och det kommer också ske en livepodd som blir bara exklusiv för er som är med på resan. Ja, det är sjukt mycket roliga liksom, aktiviteter som vi kan göra på under den här dagen. Vi alltså tränar, man äter tillsammans och sen så har vi också liksom, den här livepodden. Gå in på Go Active så kommer ni till den här resan. Ni kan kolla på deras Instagramkonto eller så går ni in på Lille Lördag podcast så kommer ni se en länk till den här resan också. Jag hoppas att ni följer med.
Ja, vi ska väl bada också.
Ja, men det är klart.
Ja, det är det viktigaste av allt.
Det har hänt en grej i vad Kardashians.
I know, you told me all about it, but you showed me as well.
Ska vi lyssna?
Ja, det gör vi. Det är faktiskt väldigt, väldigt spännande.
Are you doing the surgery?
I am.
The doctor saw my MRI results and he said you need a hip replacement right away. And I don't want to have this surgery in 5 years when I'm, you know, 5 years older. And then you can't really heal as well. You heal better when you're younger, obviously.
Yeah.
So,
till att börja med måste jag bara ge Kardashians en stor eloge. Det finns inget program som kan dramatisera det mest banala på det sättet som de kan. De kan liksom lyckas få allt att bli drama.
Mm. Det har de efter farmor Inga.
Det har de.
Nej, men det är ju... Men tänker inte du ibland när du är hemma hos vissa familjer eller liksom med vissa gäng så tänker man så här, nej men när kommer liksom den riktiga fasen så här, vad är det som
vad är dramat
vad är poängen med dramat, men det kommer aldrig. Men de är så skickliga på, de har nu så många år på något liksom förfinat den där egenskapen att så här, man skapar drama om vad fan som helst.
Mm. Och nu ska ju då Kris Jenner då höftledsopereras.
Ja, men det framställs ju som att hon... Nej, men det är kanske 1% chans att hon kommer vakna efter den operationen. Det är så det framställs.
Ja, gud ja.
Ja. Och nu kommer det kopplas ju allt på. Det är ögon, det rinner i ögat. Det är inte många dagar kvar nu.
Nej, det är ett knä som håller på att paja också.
Ja. Just det. Ja. Mm. Ja, det är inte många dagar kvar nu.
Nej, hon börjar liksom... Kim säger lite senare i det här inslaget att så här, it was like my mom had a jar of balls and suddenly there's not so many balls left.
Ja. Ja. För den här höftleden.
Ja. Så det är liksom det är starka scener.
Det är starka scener, det är på det sättet de tittar på sin mamma, alltså med den blicken så här, det är över, vi har förstått nu, liksom, hon kommer inte klara det här. Det är väldigt sällan jag har tittat på någon människa överhuvudtaget med den oroliga blicken. Ja, men... Ja.
Ja, men det var inte dit jag skulle komma till. Det som händer i programserien då det är att Kris Jenner då ska åka in och ta den här höftledsoperationen.
Mm.
Kris är ju ungefär 22 år eller tror jag, än hennes sambo Corey.
Mm.
Och Corey är i våran ålder, eller min ålder. Mm. Och då tänkte jag ändå på förlängningen utav det. kan man fortsätta tända på någon som har genomgått en upplevelseoperation? Och så fick jag panik då. För då tänkte jag på när Joel ska följa med mig in den dagen. Det kommer ske, för det kommer ju ske.
Ja.
Med stor sannolikhet. I Sverige genomförs över 16 000 höftledsoperationer per år. Det är alltså ett av det, är det och typ någon annan så här lårbenshals. Det är typ de vanligaste operationerna som görs.
För det man kan göra är ju att man kan ju vara utseende relevant under många år, men liksom det sprutas in lite här och där, det fettsugs lite, lite nya tuttar, så att jag tänker att man kan förlänga det där och liksom det blir någon så här kropps- och utseende och ålderseskapism som man kan lura sin yngre partner med på.
Och sig själv.
Ja, såklart.
Men liksom, så går man ju sakta sönder på insidan då, som en Dorian Grays porträtt som fortsätts vara vackert på utsidan men inuti förmultnar. Liksom.
Precis, och det har vi pratat om innan, att det kan bli chockartat för många som så här tittar sig själv i spegeln och säger, ah, men looking good. Och sen börjar liksom vittra inifrån. Man får inte ihop den självbilden med den man är.
Nej.
Och då tänker jag också så här, ja men som nu, du och din Joel, liksom, ni tänker ju inte så mycket på åldersskillnaden. Det tror inte jag att ni tänker på dagligdags.
Nej, och det kommer bli mindre och mindre relevant. När han är över 40 och jag runt 50, då kommer inte det vara utav relevans längre.
Nej,
det är ju bara sen, relevant nu, men sen kommer det igen.
Precis, det kommer komma tillbaka när ni minst anar, när du typ är 65 och han är runt 50.
Mm.
Då är det ett ganska stort kliv och då kommer det här komma till dig. Lite stark kanske, lite höftlig.
Jag tänker också när jag blir dement då.
Nej, men det blir vi inte.
Nej,
då okay. Finns det medicinero. Men jag tänker också, jag tänker på irrelevant ofta på den där scenen i Sex and the City. Samantha dejtar den här miljardären då som är så mycket äldre. Hon är så här, han tar Viagra. Hon, liksom, hon går fan igång när de hånglar. Det är liksom, allt är ändå toppen. Hon måste ge honom en chans, men nu ska det pippas. Och han har då under deras dejt liksom lagt i en fet eller diamantring i hennes champagne. Och det går hon ju igång på. Liksom. Så att det är upplagt nu. Men då ska de ligga och då säger han så, jag måste bara gå in på toan och ta en Viagra liksom, så att jag får upp den. Och går då iväg. De har ju klätt av sig lite, så han har liksom den här gammeldagsa byxgörden liksom, så att han har, man ser skärtamentet, men liksom, det hänger ner då som en liknande hängsle liknande. Och då har ju han en liksom 78-årig röv. Det är två liksom skingflikar som hänger ner, så att säga, du vet, hönsliknande liksom haka. Det är två skinnflikar. Det finns,
du talar om pungen. Men det är ännu längre ner.
Precis, så det är väl en liten oppidoni som ligger och guppar ovanpå en lång pung och ett långt skärtament. Och hon får ju panik.
Mm.
Hon liksom tar den där, sliter av sig diamantringen, lägger den liksom på något bord och springer därifrån och tänker så här, helvete, det där kan jag inte gå igång på. Och ja, det är väl där åldersrelevansen kommer in. Att liksom...
Men vadå, varför skulle det vara mer accepterat då, om vi nu går till Samantha, att män ska liksom vara helt okej med, som är äldre då, att göra höftledsoperationer och tjejerna alltid bara ska ställa upp? Så har det ju varit. Det här är något vi bara talat väldigt tyst om. Jag fick ändå så här en eye-opener när jag såg det här programmet och bara tänkte så här, shit, det där kan vara jag och Joel om liksom 20 år.
Men då kanske det är bättre att jag tar dig efter den
operationen. Vi säger ingenting då.
Nej, vi får bara fejka det.
Ja, men den är över på en kvart.
Precis, och sen sitter du bara där och säger, jag är lite trött. Du har suttit stilla i 2 veckor och bara så här, nej. Men vet du, jag tror att det kommer bli ett samhälle där vi håller undan vissa grejer för varandra.
Ja, det kommer, måste bli så.
Ja, för att liksom man inte ska så här påvisa det här som man blir gammal eller jag är mycket äldre än du. För det är som du säger, kan man tända på en tantalora med nya höftleder när man själv är mycket yngre?
Ja, men det kanske är så. Det kanske är fake it you make it.
Men om vi då försöker runda av här lite då också med Rebecca Fallenqvist då, med nytt namn, ny identitet, historielös, landslös kan man säga också. Det kanske bara blir en hittepåvärld och det kanske kommer vara gott så.
Kanske räcker.
Ja, jag vet inte. Den som lever får se.
Jag hörs om en vecka.
Puss! We'll be right back.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.